Och i det femte kapitlet, till vilket vi nu har hunnit, så kommer Paulus att tala med Timoteus om olika kategorier utav människor i församlingen och hur Timoteus bör förhålla sig till dessa olika kategorier och hur dessa olika kategorier bör förhålla sig till varandra. Och fortfarande tror jag vi har sammanhanget som börjar i 12:e versen i det fjärde kapitlet. Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Bliv istället ett föredöme i tal, i vandel, det vill säga ditt uppträdande, i din kärlek, i din tro och i din renhet. På det sätt som du förhåller dig och beter dig och talar till andra människor i församlingen. Han kommer att ta upp olika åldersgrupper till att börja med. Hur man bör förhålla sig till olika ålderskategorier av människor. Hur församlingen bör förhålla sig till änkorna, både de yngre och de äldre. Och hur församlingen bör förhålla sig och hur Timoteus bör förhålla sig till de äldste, till ledarna i församlingen. Och egentligen slutar inte sammanhanget förrän i andra versen i sjätte kapitlet, där Paulus behandlar förhållandet mellan tjänare och herrar, arbetslivet. Principen som ligger bakom hela detta kapitel är att alla medlemmar i församlingen, i Kristi kropp, ska behandlas som rättmätiga och fullvärdiga medlemmar och familjemedlemmar. Alla i Kristi kropp, alla som kommit genom tron på Kristus in i församlingen, har rättighet att förvänta sig att av Guds församling bli behandlade som rättmätiga och fullvärdiga familjemedlemmar. Den kristna församlingens arbete är nämligen helt beroende utav att var och en, varje medlem i församlingen, känner sig uppskattad och värderad på ett positivt sätt utav de övriga medlemmarna i församlingen. Precis som en familj. Ni vet hur viktigt det är att ett litet barn får känna sig uppskattat av föräldrar, utav syskon, för att det ska utvecklas på ett positivt sätt, för att det lilla barnet ska känna sitt egen värde, för att grundtryggheten ska grundläggas redan där tidigt i barnets personlighetsutveckling. Och hur viktigt det är för barnets senare liv att det här skedde där i hemmet redan. Så ska det också vara i Guds familj. Varje nytillkommen människa i Guds familj ska omfamnas med uppskattning och positiv värdering, så att hon känner sitt egen värde. Inte det att någon är fullkomlig i Guds familj och på grund av sin fullkomlighet skulle vara i behov, eller skulle vara föranlett att på sådana grundvalar uppskatta en människa. Men värdnad och respekt tillkommer alla Guds barn från andra Guds barn. Respekten och värdnaden för varandra på grund av att vi har så högt värde inför Gud i första hand. Vi är inte fullkomliga, men vi är värdefulla inför Gud. Han har funnit för gott att lösa var och en av oss med sin sons dyra blod, det högsta pris som kunde betalas. Vilka är då vi att vi skulle ha en lägre uppskattning av varandra än vad Gud har av oss? Jag bör inte handskas vårdslöst med dem som Kristus funnit för gott att lida döden för. Jag bör vara försiktig i min attityd till de andra i Guds familj. Jag bör ha respekt, jag bör ha värdnad för dem, ty de är Guds barn. De är födda av Gud. Gud är deras far. Och så börjar Paulus den första genomgången med de olika ålderskategorierna. Timoteus, när det gäller äldre män, så ska du inte tillrättavisa dem med hårda ord. Om tillrättavisning kan behövas, vilket ju äldre män också kanske kan behöva, för äldre män är heller inte fullkomliga. Och ibland kan det vara felaktigheter som måste påpekas. Men då ligger det inte dig, Timoteus, som är en relativt ung man, att stå upp och tillrättavisa den äldre mannen med hårda ord och med skarphet. Nej, du ska inte tilltala en äldre man på det viset. Den tonen passar inte i Guds familj. Det passar inte med vilken vokabulär som helst när Guds barn tilltalar varandra. Språket uttrycker nämligen vår attityd till varandra. Det sätt på vilket vi talar till varandra uttrycker huruvida om vi är rädda om varandra eller inte, eller om vi är vårdslösa om varandra, lite hänsynslösa i vårt tilltal. Det avslöjar så mycket om vår attityd till varandra. När du tillrättavisar en äldre man, så ska det inte ske med hårda ord. Det ska ske som talade du till din egen far, Timoteus. Hur skulle du tilltala din far i ett sådant här fall? Skulle du säga: pappa, så där får man inte bete sig? Tyvärr finns det sådana som tilltalar sina fäder på ett sådant sätt. Men det passar inte i Guds familj. Man tilltalar sin far med vördnad, med respekt, med förtrolighet, med ödmjukhet. Så ska yngre män, och yngre kvinnor också förresten, i en församling tilltala dem som är äldre. Det tillkommer de yngre att visa de äldre vördnad, respekt och artighet. Det ligger ingenting reaktionärt i detta, mina vänner. Det ligger någonting gudomligt och vackert i det här. Redan Ordspråksboken talar om att för ett grånat huvud bör du böja dig. Inte upptaga argument med den som är äldre än dig. Jag tror att du har att tillämpa det fjärde budet här. Hedra din fader och din moder. Är tillämpbart också på din attityd till de äldre i Guds församling. Hedra dem som är äldre. Bevisa dem respekt och vördnad. Det handskas vårdslöst med de äldre människorna i vår tid för övrigt. Men Guds församling skulle vara annorlunda på den här punkten. Här skulle man se vilka fina relationer det är mellan de yngre och de äldre. De yngre försöker inte att rebelliskt tillrättavisa de äldre, utan böjer sig i ödmjukhet. Och även om det skulle behöva tillrättavisning, så gör de det på ett sådant fint sätt att de äldre inte alls tar illa upp. Ja, det står till och med i 1 Petrus brev 5 kapitel: så ska också ni yngre och er sida underordna er de äldre. Ikläd er alla i umgängelsen med varandra ödmjukheten, så som en tjänardräkt. Vi ska tjäna varandra. De yngre ska ikläda sig ödmjukheten som en tjänardräkt. De äldre ska ikläda sig ödmjukheten som en tjänardräkt. Ty vi ska tjäna varandra. Vi är beroende av varandra. Det passar inte att far och son trätar med varandra, att mor och dotter är inbegripna i ett argument. Ty vi är en familj som har ett arbete att utföra tillsammans. Vi måste vara rädda om varandra. Yngre män, Timoteus, ska du tilltala som vore det dina egna fysiska bröder. De är ju dina andliga bröder. Men när du tilltalar dem, så gör det med samma förtrolighet och med samma kärlek och omtanke och ansvarskänsla som talade du med din egen bror. Intimiteten, broderskapets band ska finnas där, i gemenskapen mellan yngre män. Inte glåporden, inte tvetydiga skämt, inte nedsättande kritik, utan respekt för varandra. Förstå att du är min broder, vi tillhör samma familj. Och Timoteus, när du tilltalar äldre kvinnor, så ska du i din attityd till dem tala till dem som vore det dina mödrar. Hur tilltalar man sin mor? Ja, med tillbörlig respekt och vördnad. Inte hur som helst. Tyvärr så är det tider i ens uppväxttid då man inte förstår att rätt uppskatta sina föräldrar. Och gärna blir det lätt vredesutbrott, slående i bordet med nävarna och smällande i dörrar, och bitterhet och vrede tar över handen. Men när man kommer lite senare upp i livet, så hoppas man förstås att mamma hade överseende med det där. Men så förstår man kanske också mer att uppskatta sina föräldrar. Man flyttar hemifrån och hemmet på något sätt blir värdefullare nu. Och man talar inte längre till sin mamma på samma sätt, inte till sin pappa heller för den delen. Och när det gäller Guds familj är det helt otänkbart att tilltala en äldre kvinna i församlingen på ett sådant sätt som en tonåring ibland brusar upp emot sin mor. Tala till de äldre kvinnorna i församlingen med kärlek, med omtanke, med respekt och vördnad, så som vore det din egen mor. till yngre kvinnor, Timoteus. Och nu blir det ännu känsligare. Timoteus var en relativt ung man själv. I kontakten med yngre kvinnor finns ju alltid en viss spänning då. Helt naturligt. Till yngre kvinnor, Timoteus, ska du i din attityd bete dig så som vore det dina systrar. En syster flörtar man ju inte med. En syster har man inga sådana tankar om. Timoteus, det vore en hjälp för dig om du i din attityd och i ditt beteende inför de unga kvinnorna i församlingen tänkte så här hela tiden: de är mina systrar, vi tillhör samma familj. Tänk i din attityd till dem så som vore det dina egna fysiska systrar, så att du beter dig mot dem på samma sätt som mot dina egna systrar i din egen fysiska familj, om man nu hade systrar. Och han tillägger: i all renhet, i all renhet, utan några baktankar, utan någon sidotanke, utan att lämna kvinnan i fråga med någon slags förhoppning eller undran. Det finns nämligen en fara här. Du måste vara på din vakt, Timoteus, emot alla tendenser till otillbörlighet, otillbörlig närhet. Du måste vara på din vakt mot ett uppvaknande eventuellt intresse, ett försök att imponera. Oförsiktighet och tanklöshet på det här området har ruinerat, tror jag, fler pastorers tjänst än någonting annat. Och jag vet inte hur många gånger mina lärare varnade oss unga, studerande, blivande pastorer för just den här saken. Att vara försiktiga i attityden till yngre kvinnor i församlingen. Ingenting kan så lätt ruinera en förkunnare och hans uppgift som detta, hans beteende och hans förehavande med kvinnor. Har ni tänkt på det? Så fort någonting, liten misstanke finns, så är genast ryktena igång. Om det också inte finns grund för dem. Och så lätt smutt kastas en pastors rykte just på grund av hans eventuella förehavande med andra kvinnor. Och så kommer han till, och förresten en liten parentes. När det gäller den speciella undervisningen till yngre kvinnor, så överlåter faktiskt Paulus det enligt Titus andra kapitel, det till äldre kvinnor. När det gäller att undervisa de yngre kvinnorna att älska sina män och sina barn och föra ett tuktigt liv i ren vandel, vara goda husmödrar och så vidare, så är det inte den unge Titus som är den bäst lämpade läraren för det, utan det är de äldre kvinnorna i församlingen. Så kommer han nu in på församlingens ansvar för änkorna. Titta här nu hur praktiskt Gud har tänkt på alla kategorier i Guds församling. Alla finns inte med i detta kapitel, men alla kategorier människor finns på något sätt omnämna i Guds ord och i den nytestamentliga församlingens ansvar. Nu gäller det änkorna, det som blivit utan män, det som plötsligt står där ensamma efter att ha haft en familj att ta hand om. Redan i Gamla testamentet så finner vi vilken respekt som Gud vill att hans folk ska ha för änkorna. När skördetiden var inne så fick man inte skörda till yttersta kanten av åkern. När man skördade oliven så fick man inte göra någon efterskörd. Inte heller i vinrankorna fick man gå och plocka druvor som möjligen hade blivit kvar. Och glömde man en kärve kvar på åkern efter det att man hade skördat och bärgat skörden, så fick man inte gå tillbaka för att hämta den kärven. När allt detta skulle tillhöra änkan, den faderlöse, den moderlöse, den fattige, främlingen och änkan. Gud tänkte på änkan. Och ni kommer ihåg berättelsen om Rut och Naomi. Det vi har en sån tjusig illustration på hur Gud handlade just med änkor. Judarna förresten, de stödde sig på det fjärde budet: du ska hedra din fader och din moder. I sitt omhändertagande av änkorna i samhället, de tog hand om änkorna, de understödde änkorna på grundval av det fjärde budet. Men nu säger Paulus: änkor, Timoteus, må du bevisa ära. Och i detta uttryck ligger inte bara en uppmaning till respekt och värdnad för dem som plötsligt står där ensamma i livet, utan här ingår också ansvaret att ekonomiskt träda in och understöda dessa som står där ensamma utan någon försörjare helt plötsligt. Du ser, församlingen har även ansvar att möta de eventuella materiella behoven som uppstår. Det har vi kommit långt bort ifrån i vår tid av social välfärd, materiellt välstånd och ett land där det finns någonting som heter socialvård och allt detta. Och egentligen så är det väl ingenting fel i det, att detta fungerar som det gör i samhället. Men jag tror att församlingen har missat en välsignelserik uppgift och ett ansvar när det gäller att som församling få träda in och ta också ekonomiskt ansvar för dem som på grund av olika orsaker blivit medellösa. Men principen gäller. Skulle det finnas någon här idag som har ekonomiska problem, så bör det ges till känna i Kristi kropp. Och andra lemmar i Kristi kropp som är bättre medlade just idag skulle vara villiga att med glatt hjärta gå in och dela med sig villigt till den som lider nöd just nu. Det ingår i församlingens uppgift att också avhjälpa materiell nöd hos sina medlemmar. Här gällde det änkorna. Vilket vittnesbörd för världen det skulle vara, mina vänner. Och vilket vittnesbörd det var på den här tiden att se att församlingen tog hand om sina änkor. Ansvaret för änkorna ligger dock i första hand, står det nu i vers 4, på barn och barnbarn. Ty, säger han i vers 16, om det finns barn och barnbarn, då ska dessa ta ansvar för att understödja dem utan att församlingen betungas. Här kommer nu en väldigt viktig princip in. Barn och barnbarn ska i första rummet träda in för att ta ekonomiskt ansvar för sina äldre fäder och mödrar. Vi inkluderar också fäder, änkemän, som nu möjligen är i sådan tillstånd att inte längre kan försörja sig själva. Det ingår här, till det står att dessa ska lära sig, barn och barnbarn, att med tillbörlig värdnad, utan klagan alltså, taga sig an sina närmaste och så återgälda sina föräldrar vad de är de skyldiga, till sånt är välbehagligt för Gud. Och mina vänner, det här är en sanning som jag tror är väldigt viktig. Gud har tagit hand om oss som rättmätiga medlemmar i sin familj. Vi vet att vad det är att vara föremål för Guds omsorg. Vilken skam då om inte vi i våra egna fysiska familjer skulle ta hand och förstå att ta hand om varandra. Det är ett dåligt vittnesbörd, kommer han snart att säga. Med tillbörlig vördnad bör du ta hand om din åldrige farmor, farmor och farfar också inkluderade, om ingen annan finns än du som är deras barnbarn. Bevisa dem ära, respekt, vördnad. Återgälda dina föräldrar vad de har gjort under många år, arbetat för dig, vakat för dig, gått många trötta steg för dig, lagat mat för dig, tvättat för dig. Du kan inte återgälda det. Men du borde förstå att uppskatta vad som av dina fäder och mödrar har blivit gjort för dig. Det är inte bara välbehagligt för dem att röna din uppskattning. Det är också välbehagligt för Gud. Och det är rätt och det är riktigt. Hedra din fader och din moder är ett budord som gäller så länge det finns kvar i livet. Och vet du, Efesierbrevet 1 till exempel har ett budord till barn. Barn, lyd era föräldrar. Varför det då? Det är för att det är rätt och tillbörligt och passande i Herren. När barnen inte längre är underåriga, mindreåriga, utan har kommit i en sådan ställning att de själva bestämmer om sina liv, så fortsätter då detta bud att gälla. Hedra din fader och din moder. Och när Timoteus skriver sitt andra, när Paulus skriver sitt andra brev till Timoteus, så säger han att detta är vad som ska känneteckna de yttersta tiderna. Att människor bland annat ska vara övermodiga, smädelyssna, olydiga mot sina föräldrar. Och så fortsätter han, otacksamma, inte vilja återgälda. Gudlösa, och så står det, kärlekslösa mot sina närmaste. Ett tidstecken. Du är väl inte ett sådant tidstecken, hoppas jag. Det är en gudstjänst att ta hand om sin far och sin mor, om sin morfar, farmor, farfar, mormor. Det är en gudstjänst att tillbringa tid med dem. Det är en gudstjänst att besöka dem, trots att du menar dig ha mycket andra viktiga ting att göra. Men glömmer du detta, min vän, så säger till och med Jesus att ingen annan tjänst i Guds rike kan uppväga den försummelsen. Det fanns redan en sak på gång enligt Matteus 15 kapitel som judarna och fariserna hade statuerat och sagt. Och Jesus går till rätta med dem. Varför överträder dina lärjungar de äldstes lagar? De tvår ju inte sina händer när de ska äta. Men Jesus svarar dem: varför överträder ni själva Guds bud för era stadgars skull? Gud har ju sagt: hedra din fader och din moder. Och så säger han: men ni säger att om någon säger till sin far och sin mor, vad du av mig kunde ha fått till hjälp, det giver jag istället såsom offergåva. Då behöver han alls icke hedra sin fader eller sin moder. Så säger ni, men då har ni gjort Guds budord om intet. Det går alltså inte att säga: ja, men jag har så mycket här, jag måste evangelisera, jag måste göra det och det för Herren, jag har en tjänst i Guds rike, och så försummas gamla far och mor här borta. Det stämmer inte överens. Nej, säger Paulus, då är ni värre och sämre än de ogudaktiga. Ty även de som inte lyder Guds ord i övrigt har i alla fall förstått den principen ofta, att ta hand om sina äldre. Vilken skam. Det är inte värt att öppna din mun om grannarna till din far och din mor säger: titta hur han är mot sina föräldrar, titta hur sällan hon får besök. Så Paulus säger: gör detta. Och om du inte gör det, säger han i vers 8, så har du faktiskt förnekat din tro, och du är värre än en otrogen. Ja, allvarligare kan det inte uttryckas. Och jag har inte sparat på krutet heller, men jag tror det är viktigt. Som församlingsänka, för det kallas hon nu faktiskt i vers 9, må du upptaga en som är en rätt och vänlös änka. Det vill säga en kvinna som har blivit utan sin man och tydligen också inte har barn som understöder henne, utan som det står, hon är ensam, vers 5, hon är ensam. Ingen släkting, ingen nära släkting finns som kan understödja henne. För det andra, hon har sitt hopp i Gud. Hon hoppas på hans hjälp. Hon är gudfruktig. Hon tror. Och för det tredje, hon håller ut i bön. Hon är en bedjande kvinna. Vi har många såna här änkor, och förresten andra äldre kvinnor och män också i församlingen, som de här kriterierna stämmer så fint på. Ensamma, men har sitt hopp i Gud. Håller ut i bön. De flesta är äldre som kommer till våra bönemöten. Givetvis en praktisk förklaring eftersom det är mitt på dagen. Men i alla fall, vi upplever att det är det som kanske i främsta hand bär bönansvaret. Och det påminner mig om Hanna i templet, om vilken det står i Lukas 2:37, att hon natt och dag tjänade Gud med fastor och bön. Hon lämnade inte ens templet. Hur gammal var hon? 84 år. Hon hade varit änka i närmare 50 år. Hon gifte sig. Efter 7 år dog hennes man. Sedan dess hade hon troget tjänat Gud med bön och fastor. Märkligt. Vilken uppgift! Hon var bland de första som fick ta Jesus barnet i sina armar. Sådana änkor skall du upptaga till församlingens omsorg. Inte, säger han, vers 6, de som lever ytligt. En sån är faktiskt redan död fastän hon lever. Andligen död. Det måste finnas hos dessa som ska få äran att bli burna av församlingen. Det måste finnas en motsvarighet i deras liv. Inte en som lever i omoral och vilket ofta blev fallet för änkorna på den tiden, till och med prostitution för att försörja sig. Sådana kan inte göra anspråk på församlingens omsorg. Förehåll dem detta. Förehåll barnen och barnbarnen att ta hand om de sina. Förehåll änkorna att leva rent och inte ytligt och omoraliskt. En församlingsänka nu, intressant. Kriterierna, hur ska hon se ut? Hur ska hon vara? Jag tror nämligen, förstår ni, att församlingsänka och församlingsänkor inte bara betydde att församlingen tog ett ekonomiskt ansvar för den, utan att det också församlingen drog nytta av den på ett speciellt sätt, i speciella funktioner, för att bistå de äldste, för att bistå andra diakoner i församlingen. Ty nu säger han om församlingsänkorna att hon ska vara minst 60 år. Jag vet inte riktigt varför Paulus har satt gränsen 60 år. Jag vet att tanken på giftermål avtar med åldern, och troligen är det en säkerhetsmarginal. Har hon nått 60 år så ska hon nog inte frestas att gifta om sig igen, vilket kunde vara fallet med yngre änkor, som han snart kommer att säga. Men är hon 60 år är hon också en mogen och erfaren kvinna. Hon är inte ute efter en ny man i första hand. Hon är ute efter att göra det bästa av sina sista år här i livet. Hon kan vara välpassad för en speciell uppgift i Guds församling. Hon ska inte vara omgift, säger han i vers 9. Hon ska vara en verklig änka. Hennes man ska inte bara ha dött och sen hon har gått och gift om sig. Då är hon ingen verklig änka. Hon ska verkligen, så att säga, vara en riktig änka som inte har för avsikt att gifta om sig. För det tredje ska hon ha gott rykte om sig i samhället, i grannskapet. Grannarna ska kunna säga, ja, den kvinnan är känd för sina goda gärningar. Och så ger han några exempel här. Hon ska ha uppfostrat barn. Är det inte tjusigt att Guds ord säger, det här är en fin kvalifikation. Hon ska ha varit en husmoder och uppfostrat barn. Det är lika som tillkännages här att det är någonting som kräver arbete det. Den som har gjort det, han har gjort någonting som kvalificerar. Eller hon har gjort någonting som kvalificerar. Hon har fostrat barn. Åh, har hon det? Då är hon användbar. Det är lärorikt att fostra barn. Det är ett beundransvärt arbete. Det är en merit här. Det är ett tungt vägande skäl för att uppta henne såsom församlingsänka. Hon ska ha varit gästvänlig mot husvilla. Gärna tagit sig hand om dem som kommit och inte haft något husrum. Var ska vi bo i natt? Kom hem till mig. Det finns en säng. Det finns en vrå där du kan sova. Den attityden. Hon ska ödmjukt ha tjänat sina trossyskon. Och här ges exemplet. Tvagit deras fötter. När de kommit så som vandrare, dammiga, ska hon gärna ha böjt sig ner och tvagit fötterna. Ett uttryck för ödmjukt tjänare. Tjänarattityden ska finnas hos henne. Villigheten att gärna tjäna. Hon ska också ha understött nödlidande, som ett exempel. Hon ska vara känd för sin givmildhet, att vilja lindra nöd var den än har uppstått. Hon var där och la plåster på såren. Observera alltså att det är praktiska, vardagliga bevis på sann kärlek och äkta tro som ska vara utslagsgivande huruvida hon ska upptas som församlingsänka. Det får inte bara vara en känsla av sympati som skulle leda församlingen till att ta ansvar för en sådan kvinna. Det får det aldrig vara när det gäller handhavandet med Guds pengar. Det måste vara en äkta grund. Nu är hon fri från familjeansvar. Hennes man är död, hennes barn tycks inte, även om det nu skulle vara så att hon hade barn, kanske var det icke-troende, kanske fanns det långt bort. Hon hade ingen som tog hand om henne. Hon stod där utan någon som försörjde henne. Men hon har ju erfarenhet. Hon har mogenhet. Låt oss ta hand om henne i Guds församling. Låt oss utnyttja henne i de många uppgifterna. Att ta hand om föräldralösa barn till exempel. Som Jakob 1:27 säger är en gudstjänst som är obesmittad och obefläckad. Hon kan trösta änkorna i deras sorg. När andra kvinnor i församlingen mister sina män, vilken skulle kunna trösta bättre än den som själv har genomgått samma sak? Tänk att vi har en församlingsänka till hands den gången då pastorn inte finner ord en gång. Hon ska kunna ta emot besökande kristna från andra ställen som kommer. Hon är van att upplåta sitt hem. Hon ska kunna besöka gamla och sjuka. Hon har tid till detta. Hon är van att ta hand om människor. Hon ska kunna utnyttjas till att undervisa yngre kvinnor. Ja, jag tror det finns mycket för församlingsänkor att göra. Än i vår tid, om vi också inte behöver bära det ekonomiska ansvaret för den. Och förresten, andra äldre ensamma kvinnor i vår församling också, för att inte nämna männen. Men nu håller jag mig än så länge till texten. Unga änkor däremot bör inte antagas för någon permanent understöd som församlingsänkor. Varför det då? Ja, när de har njutit nog av Kristus. När den första hänförelsen av att få tjäna Kristus liksom har lagt sig och det blir vardag igen, så är de fortfarande unga. Och Paulus var realist och människokännare nog att han förstod att så länge en kvinna är ung så finns trots allt tanken på att kunna vilja bli gift igen. Helt naturligt. Och då är det onödigt, menade Paulus, att vi ska avkräva av dem ett löfte till trohet och trogen tjänst här i församlingen. Ett löfte som de senare kanske tvingas att bryta och hemfalla åt dom. Inte Guds dom, men de blir sig själva en dom, eftersom först lovar en sak och sen bryter det löftet. Det är obehagligt att föra dem in i en sådan erfarenhet. Låt oss avstå från det. Det är bättre att de gifter sig eller att de försörjer sig själva på något sätt. Men låt inte församlingen ta hand ett ekonomiskt ansvar för de yngre änkorna. Det verkar också som man menar att det kan leda till lättjefullhet. De lär sig att springa omkring i husen. Det finns någon slags överloppsenergi kanske hos en ung änka. Och risken finns att hon hemfaller åt skvalleraktighet, åt förtal. Ni vet, diakonerna och diakonisserna varnades ju för den här saken. Uppta inte till diakon någon som är skvalleraktig eller som har en dubbeltunga. De säger en sak i ett hus och en sak i ett annat hus. Eller någon som går omkring med förtal. Som talar vad som är opassande. Som håller sig till det som hon inte eller han inte har att göra med. Det verkar i alla fall som att Paulus menar att äldre kvinnor vet mer vad livet kräver. De har erfarenhet av arbete och trohet under ett längre antal år. Det är bättre att satsa på dem i första hand. De yngre kan komma igen senare. Men låt dem, om det finns möjlighet, gifta om sig och bli upptagna av arbetet i sitt eget hem. Eller av annat försörjningsarbete. Så att inte Guds ord blir smädat. Det som är faran. Redan har ju några vikit av och följt efter Satan, säger han. Redan hade några yngre änkor förfallit tydligen till omoral eller skvalleraktighet eller annat. Och det hade blivit en orsak för motståndaren, som det står, att smäda ett tillfälle. Det grekiska ordet betyder egentligen en bas, en militär term, en bas för operation. En bas för fiendens operation. Ge inte djävulen någon bas att operera ifrån. Någonting som ger honom anledning att smäda. Alltså, våra äldre ensamma änkor bör tas om hand. Om också inte ekonomiskt, så på annat sätt. Och det gäller övriga ensamma äldre i en församling naturligtvis. Det bör besökas. Det bör bevisas uppskattning. En av mina lärare hade en egen församling och han berättade om hur man gjorde med änkorna i hans församling en gång om året, de äldre änkorna. Det var så att en gång om året så bjöds de äldre änkorna ut på en fin middag utav äldstebröderna i församlingen. Äldstebröderna åkte omkring i sina bilar och hämtade upp änkorna här och där runt hela stan. Fick klä sig fina och känna att de var uppskattade. Det var ingenting otillbörligt i detta. Det var ett sätt för församlingen, om du också tycker ytligt, men varför inte att visa, vi uppskattar er. Vi är glada för er. Vi vill skapa lite fest för er. De som inte är med i familjekretsen längre. De som inte ens har barn som besöker sig. Är de inte värda församlingens uppskattning? Oh, om vi kunde göra mer för våra äldre.
Och kanske de också skulle kunna göra mer för oss. Låt oss tänka på det. De gör mycket, men kanske det finns speciella uppgifter som de är bättre passade till än någon annan, än någon yngre. Tiden har egentligen gått ifrån oss. Jag får summera det sista som nu handlar om äldste, den tredje kategorin här. Äldste som är goda församlingsföreståndare är värda dubbel heder. Inte bara respekt och vördnad, utan faktiskt innebär detta också ekonomiskt understöd. Och nu vill jag från första början säga att jag talar inte längre till Saronförsamlingens medlemmar i egenskap av en som skulle behöva uppmana er att göra mer för era pastorer. Men här är det inte bara pastorerna det är frågan om, utan här är hela äldstekåren. Det var tydligen så att det som ingick i en äldsteuppgift fick så mycket att göra för själavård och andligt ledarskap att det fick minska ner på sitt vardagliga arbete för att hinna med allt. Vad blev följden? Mindre ekonomisk utkomst. Vad blev församlingens ansvar att träda in och kompensera? Och de som har hand om predikan och undervisningen krävs det särskilt mycket tid för, om det på ett rätt sätt ska kunna hinna förbereda sig. 2 dagar för mig för en predikan, det är inte för lite. Det är inte för mycket. Och jag är ju heltidsanställd med en del andra. Men vi har talat här om att själva kanske ta ett litet jobb ett par dagar i veckan. Och att fler kunde träda in i en halvtidsfunktion i församlingen. Och att vår lön, eller den summa pengar som församlingen vill avsätta för sin äldstekår, kunde spridas ut på ännu fler. Det finns nämligen gåvor givna till Guds församling som är värda församlingens uppskattning, också ekonomiskt sett, för den tid som de tvingas avsätta för att tjäna församlingen. Det har under tider varit allt för snålt ibland bland Guds folk i deras attityd till dem som tjänat dem som ordets förkunnare. Jag talar fortfarande inte om Saronförsamlingen. Men det är en skam när pastorer har levt på svältkost medan medlemmarna i församlingen har gjort sig goda dagar. Sådant ärar inte Guds namn. Gud säger om en församlingsföreståndare och om en äldstebroder: han ska vara fri ifrån penningbegär. Men Gud säger också till församlingen: ge honom vad honom tillkommer. Du ska inte binda munnen till på oxen som tröskar. Likaså säger han: arbetaren är värd sin lön. Som är samma gudomliga auktoritet som Gud sa till Mose en gång: osken som tröskar, han ska ha frikostigt med mat så han orkar med sitt arbete. Likadant ska gälla om arbetarna i Guds församling. De ska frikostigt understödjas så de känner att de orkar utföra de uppgifter som är för handen, så de inte måste leva i ekonomiska bekymmer. Och här gäller det individens ansvar. Jag vill ta det så här också. Det är en förmån för Guds barn att få vara med och dela med sig till dem som ger dem andligen gott. Här är en orsak varför du bör tillhöra en lokal församling där du står under mäns undervisning. Det är för att du har ett ansvar att av ditt goda ge tillbaka någonting till dem som delar med sig av sitt andliga goda enligt i Galaterbrevet 6:6. Och den som springer omkring från församling till församling, ger en liten slant där och en liten slant där, han kommer aldrig in i något ansvarsfullt givande. Och i känslan av att det är den läraren och det är i den här församlingen som jag har mitt ekonomiska ansvar också. Du måste komma till ett disciplinerat givande också i det här avseendet. Till sist så tar han också upp: hur ska man förehava sig om det kommer klagomål på en äldre? Ja, principen som Paulus ger är att handla aldrig för snabbt, vare sig det gäller att upptaga klagomål eller det gäller handpåläggning och godkännande. Så den gammaltestamentliga principen gäller: lyssna aldrig på klagomål, tro aldrig på klagomål med mindre än att minst 2 vittnen kommer med samma vittnesbörd. Då må du kalla till dig äldste och fråga ut honom och förvissa dig om det verkligen är en synd han har begått. Och om det är en synd han har begått, så skall du förehålla honom den inför alla. Men vet ni vad jag tror? Inför alla äldste. Jag tror inte att en synd ska bliva jordkänd mer än den ursprungligen var känd, mer än de människor den gäller. Jag tror församlingen har handlat fel de gånger man tagit fram en stackars syndare, ställt honom inför en hel hop och sagt: hon har gjort det här, bekänn nu. Hänsynslöst, grymt, kärlekslöst, fel. Nej, säger Galaterbrevet 6. Ha akt på dig själv. Om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då må ni som är andliga människor upprätta honom i saktmotsande. Och då, du må ha akt på dig själv, så att, och inte också du blir frestad och faller på samma sätt. Imorgon kan det vara din tur, du som nu sitter beredd att döma. Församlingen får inte försumma församlingstukt och disciplin. Det hör till. Och jag är rädd att vi ibland är för vårdslösa med att giva akt på att församlingen är en helig institution som måste bevaras ren. Synd måste alltid uppklaras. Men den ska inte torgföras. Den behöver inte bekännas eller göras känd till fler eller längre än den ursprungligen har varit känd. Och syftet är alltid återupprättelse. Syftet är alltid återupprättelse. Så var försiktig när det gäller klagomål, men var också försiktig när det gäller att godkänna. Förhasta dig inte med handpåläggning till Timoteus. I handpåläggningen ligger ju ett godkännande och ett erkännande. Troligen är avskiljningsakten av äldste som Paulus tänker på här. Förhasta dig inte med att avskilja någon äldste. Ty om du inte har förvissat dig om att han är en ren människa, så gör du dig faktiskt delaktig i hans synder. Du är ansvarig för det sätt på vilket han senare tjänar så som andlig ledare. Så förhasta dig inte med detta. Och när Paulus tänker på det ansvar som han nu lägger på Timoteus, så tänker han så här: och visst, ja, men stackars Timoteus, han är ju inte så stark, den unge brodern. Han har ju magproblem, och här öser jag på honom med tunga ansvarsfulla uppgifter. Nu får han säkert ont i magen igen. Och så kommer Paulus och så säger han: Timoteus, drick nu inte längre bara vatten, utan bruka något litet vin. Timoteus var tydligen en absolutist, men det var inte bra att bara dricka vatten. Åtminstone inte för Timoteus. Vattnet var inte så rent. Han hade dålig mage. Han blev rätt nervös. Han fick ont i magen. Nej, han kanske hade diarré eller dysenteri också, vad vet jag. Det var i alla fall någon fysisk svaghet som han led utav. Och vinet som han skulle dricka var något litet och endast av medicinska skäl. Lägg märke till det. Den här versen öppnar inte dörren för någon alkoholbruk eller alkoholmissbruk. Och så avslutas kapitel med att säga än en gång: förhasta dig inte. Somliga människors synder ligger i öppen dag. Det är lätt att se på en gång, men en del kommer inte fram förrän senare. Så är det också med de goda gärningarna. Så var försiktig både när det är din uppgift att bedöma en människas beteende. Var också försiktig när det gäller att godkänna en människas beteende.